Du lyssnar på Blindgång av Jörn Lierhorst, uppläst av mig, Mattias Linderoth. 1. Hon körde förbi det stora vita huset 2 gånger. Tredje gången stannade hon utanför på gatan. Den ståtliga villan med mansardtak låg innanför ett vitt staket och en häck och omgavs av gamla träd med spretande grenar. De spröjsade fönstren röjde inget annat än mörkret där innanför. Huset var större än hon mindes det och egentligen alldeles för stort för henne. Det var 19 år sedan hon var här senast. Den gången hade hon lovat sig själv att aldrig återvända. Nu var hon på väg att flytta in. Hon tog upp kuvertet som låg bredvid henne på sätet och skakade fram nyckeln. Den var märkt med en liten plastbricka där advokaten hade skrivit hennes morfars namn på ena sidan och adressen på den andra. Frank Mant, Johan Olsens gate, Stavern. Hon kunde inte frigöra sig från tanken på att han hade hållit i samma nyckel. Gått omkring med den i fickan, fingrat på den, knutit handen hårt om den. Hon tyckte inte om att tänka på honom som morfar. Hon använde inte det ordet. Hon tänkte på honom som gubben. Det var så hon kom ihåg honom. Som en gammal man, trots att han knappast kunde ha varit mer än 50 år sista gången hon såg honom. Han var stor och kraftig med mörka, djupt liggande ögon, tjockt grått hår och en liten vit mustasch. En av de sista gångerna de sågs var i samband med ett 17 maj-firande. Hon hade gått förbi huset tillsammans med alla de andra barnen i tåget. Och gubben hade stått på glasverandan med händerna på ryggen, ilsket blängande och med sammanpressade läppar. Hon hade försökt vinka till honom, men han hade vänt ryggen till och gått in i huset. Hon la ifrån sig nyckeln och tittade upp mot huset igen. Till och med en varm julidag som den här tycktes det henne som om huset utstrålade kyla. Ett gnyende från barnstolen fick henne att vända sig om. Är du vaken, Maja gumman? Sa hon leende och sträckte sig mot dottern. Nu är vi framme. Flickebarnet gav ifrån sig några gurglande ljud, log och blinkade. Lyckligtvis liknade hon inte sin pappa. Hon hade sin mammas mörka ögon och hår. Och mina smilgropar, sa hon och kittlade dottern under hakan i ett försök att locka fram dem. De skulle klara sig, de två. För var det alltid hon och mamman. Nu var det hon och dottern. Hon vände sig åter mot ratten, la i växeln och körde runt till baksidan av huset och fram till garaget. Så tog hon med sig nyckeln, klev ur bilen och lyfte ut dottern från baksätet. Entrén gjorde ett elegant intryck med pelare och ornament, så som man byggde för 100 år sedan. Nyckeln gick lätt att vrida om i låset. Inomhus luktade det rent och fräscht, inte instängt som hon hade befarat. Advokaten hade gjort precis som hon bett honom. Allting var avlägsnat. Möbler, inredning, lösöre. Allt som kunde vara en påminnelse. Som kunde påminna henne om det förflutna. Hon gick ut i köket och vidare till vardagsrummet. Hennes steg ekade mellan de kala väggarna. Ett blekt solljus silade in genom fönstren och bredde ut sig över golvet. Det kan bli mysigt här, tänkte hon och såg ut mot den lilla parken på andra sidan gatan. Det stora huset skulle kunna bli en bra början på ett nytt liv. Den breda trappan upp till andra våningen knarrade. Hon flyttade Maja till den andra höften och letade sig fram till det som hade varit hennes mammas rum. Hon blev stående utan att egentligen känna någonting innan hon tittade på klockan. Flyttbilen kunde dyka upp när som helst. Hon skyndade igenom de andra rummen, tog trappan ner igen och inspekterade resten av huset. Vid dörren till källartrappan stannade hon till ett ögonblick innan hon öppnade den. Hon tände ljuset och tog några steg nedför de slitna trappstegen. Det var här nere de hade hittat honom, en dag i januari. Han måste ha fallit ungefär från det ställe där hon stod nu. På det grå cementgolvet där nedanför anade man en mörk fläck i den ljusa betongen. Det sades att han hade legat där i 3 dagar innan en av vännerna hittade honom.